Jag vill läsa ett inledningsord ifrån Apostlagärningarna 1, kapitel 1 och vers 8. Där står det så här. Ni ska få kraft när den heliga anden kommer över er. Och ni ska vittna om mig i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och till jordens yttersta gräns. Ni ska få kraft när den helige ande kommer över er. Vi ber. Tack Gud att vi får mötas här i kyrkan vid Brommaplan idag. Tack Herre för att du är här och vill möta oss med din helige ande. Tack att vi får komma till gudstjänsten och till gemenskap med dig och med varandra. Precis sådana som vi är. Där vi är i våra liv just idag. Det vi bär med oss får vi landa här tillsammans. Tack att du i den här gudstjänsten, i söndagsklubben och gemenskap för fikaborden vill ge oss av ditt ljus, ditt hopp och din frid. Amen. Jag ska läsa dagens evangelietext ifrån Lukas evangeliet kapitel 49. Där står det så här. Lukas 12, vers 49. Jag har kommit för att tända en eld på jorden, om den ändå redan brann. Men jag har ett dop som jag måste döpas med. Jag våndas innan det är över. Tror ni att jag är här för att skapa fred på jorden? Nej, säger jag, men splittring. Ty där fem bor i ett hus ska de i fortsättningen leva splittrade. Tre mot tre och två mot två. Far mot son och son mot far. Mor mot dotter och dotter mot mor. Svärmor mot hustru och sonhustru mot svärmor.
Ja, idag så snuddar vi vid texter som inte är helt enkla att röra vid. Många av oss har precis kommit tillbaka till vardagen igen efter en julledighet. Och under julen så får vi höra budskapen om Gud som kommer som ett sårbart barn för att ställa allting till rätta. Och vi läser om fredsförsten som ska bryta bojor och ok. Men idag, i den texten vi precis fick höra, så kan det låta som att framförallt evangelietexten bär på ett nästintill motsatt budskap. Jag har kommit för att tända en eld på jorden, om den ändå redan brann. Hur ska vi förstå det här? Om vår konung som kommer ridande på en enkel åsna och visar på ett annat rike som ska förinta alla krigens vapen också säger att han kommer med splittring. Detta är minst sagt en svår text. Och för att vi ska försöka komma lite närmare vad den kan tänkas mena så har jag använt mig av de andra texterna som tillhör den årgång där de här texterna inspelar. Och det är annandag jultexterna. Och om ni vill följa dem under de här predikan så är det på sida 1117 i psalmboken. Så med hjälp av de andra texterna idag så ska jag försöka göra mitt bästa för att vi ska få en något klarare bild av vad Jesus kan mena med det han säger här. Temat för den här predikan är att vara ett vittne. Och det grekiska ordet för martyr, martyros, betyder vittne. Och Stefanos är den som i apostlagärningarna beskrivs som den första martyren och därmed som en av de första vittnena. Och det är ifrån Apostlagärningarna vi ska läsa vår första text. Stefanos var en av dem som tillhörde den första församlingen i Jerusalem. Och han beskrivs som en man som var fylld av tro och heligande. Och i dagens text från Apostlagärningarna läser vi om när Stefanos blev arresterad för att ha vittnat radikalt om Jesus från Nasaret. Där han säger att Jesus har kommit för att ändra på det seder och bruk som fåtts av Mose. Och på grund av sina uttalanden så står han nu inför översteprästen. Så vi läser. Men Stefanos, fylld av den heliga ande, lyfte blicken mot himlen och såg Guds härlighet och Jesus som stod på Guds högra sida. Och Stefanos sa till dem: jag ser himlen öppen och Jesus Messias står bredvid Gud på hans högra sida. Då skrek de högt och höll för öronen. Sedan kastade sig över Stefanos och släpade ut honom ur staden för att stena honom. De som vittnat mot honom tog av sig sina rockar och lade dem framför fötterna på en ung man som hette Saul. Och medan stenarna haglade mot Stefanos bad han: Herre Jesus, ta emot min ande. Och han föll ner på sina knän och ropade: Herre, anklaga dem inte för denna synd. Och med de orden dog han. Paulus var helt och hållet med på att Stefanos skulle dödas. Samma dag bröt en stor förföljelsevåg ut mot de troende. Den drabbade hela församlingen i Jerusalem och alla utom apostlarna flydde till Judeen och Samarien. Men några fromma män kom och begravde Stefanos under djup sorg. Saul var våldsam i sin förföljelse av de troende. Han gjorde allt för att utrota dem. Han bröt sig till och med in i deras hem och släpade ut män och kvinnor och satte dem i fängelse. Men de troende som hade flytt från Jerusalem vandrade omkring och predikade de goda nyheterna om Jesus överallt dit de kom. Stefanos stenas till döds efter att han har sagt att han ser Guds härlighet. Och sedan fortgår berättelsen kring hur de första kristna direkt kastades in i ett liv av motståndshandlingar. De vägrade tillbe kejsaren och riskerade därmed sina liv. De deltog inte i hedniska ritualer i samband med olika evenemang och blev därmed socialt exkluderade. De vägrade döda och tjänstgjorde därför inte i militären. De tog hand om sjuka och fattiga, vilket var en direkt kritik av kulturens ideal. Och de eftersträvade kyska liv genom celibat och monogami och tillät också kvinnor i rum som var reserverade för män, vilket ledde till såväl utanförskap som förtal. Ja, för de första kristna så var det självklart att ett liv i Jesu efterföljd hade sitt pris. Och deras sätt att motverka det som tycktes självklart i den rådande kulturen kom på många sätt att tända en eld på jorden och skapa splittring i det Pax Romana, den romerska freden som romarna försökte upprätthålla. Många forskare menar att Jesus var en eskatologisk predikant och att förkunnelsen om Guds rike också bär på tematiken att tiden en dag kommer ta slut och att det endast är Gud som dömer. Motståndsgärningarna mot det romerska imperiet sökte visa att de inte tillbad kejsaren utan att de hade en annan kung och ett annat rike som de följde. Det drevs av att göra det deras frälsare kallade de dem till, och till att göra det rätta var viktigare än rädslan för döden. För de hade en stark tilltro på att det tillhörde den som hade den verkliga makten. Jag läser igen det som Linnea läste i inledningen här. Jag har kommit för att tända en eld på jorden, och vad jag önskar att den redan var tänd. Men jag har ett dop att genomgå, och hur våndas jag inte tills det är fullbordat. Tror ni att jag har kommit för att skapa fred på jorden? Nej, säger jag er, inte fred, utan splittring. Från och med nu ska 5 i samma familj vara splittrade. 3 mot 2 och 2 mot 3. Far mot son och son mot far. Mor mot dotter och dotter mot mor. Svärmor mot sonhustru och sonhustru mot svärmor. Får ni en liten klump i magen när ni hör det här? Men jag tror att vi ska förstå det så här, att liksom under stora delar av historien så var det även i antiken, under den tid då Jesus levde, familjen som var hela ens skyddsnät. Familjen var den yttersta platsen för trygghet, och den tryggheten låg också i männens händer. Vilket är tydligt inte minst i berättelsen om Maria, Jesu mor. Ängeln som berättat för Maria att hon skulle vara havande med en son, fast hon inte varit med någon man, satte Maria i en farlig situation som var trolovad med Josef. Om inte Josef hade trott på det ängeln sa till honom och velat skydda Maria, så hade hon väldigt enkelt kunnat falla offer för hederskulturen och kunnat bli stenad till döds. Likaså kvinnorna som det berättas om i Lukas 8, som försörjde Jesus och de andra lärjungarna, hade med största sannolikhet, i alla fall för en tid, lämnat sina familjer och därmed även sin pappa eller make som var deras förmyndare. När Jesus säger att familjer kan komma att splittras, säger han att den yttersta tryggheten inte kan sitta i genetiska blodsband. Liksom de kristna tjänade Gud över imperiet, sökte de också Guds vilja över familjens vilja. Och det svåraste kanske är att stå emot de människor som vi verkligen tycker om. De som vi har formats av och känner tillhörande hos. Jesus säger inte att vi ska försöka skapa splittring. Men han säger att om din familjs ideal står i motsättning mot det Jesus kallar oss till, då kan det vara så att din familj inte kommer acceptera det. Men ändå så ska du göra det som är rätt. Det denna text säger är att det kan komma att kosta att vara ett vittne. Hur var det möjligt för dessa tidiga kristna att stå emot och vara vittnen, även när det innebar förföljelse och lidande? En väldigt viktig aspekt att komma ihåg, det är att det inte var endast i deras egen styrka som de klarade detta, utan att det var genom heligandes kraft. När Jesus säger att han kommer för att tända en eld på jorden, så menar en del som tolkat denna texten att han inte hänvisar bara till förkunnelsen om Guds rike, utan också till elden som helig ande tänder i våra hjärtan. Det helige ande som ger oss mod och styrka att vara vittnen även när omständigheterna är svåra. Och också idag så är vår kristna kallelse att stå upp för det som är sant med hjälp av andens kraft, även då det är obekvämt. Och den gammaltestamentliga texten från Jeremia tycker jag personifierar obekvämligheten som han känner när han klagar över budskapet Gud sagt till honom att förkunna. Jeremia är så trött på Gud över att ingen lyssnar, och han är så trött på att profetera och förkunna för folket hur det ska hjälpa de förtryckta, vad det ska göra för att leva Guds vilja. Och det står så här i Jeremia 20, vers 7. Herre, du lurade mig och jag lät mig luras. Du var för stark för mig. Du besegrade mig. Jag har blivit till ständigt åtlöje. Alla hånar mig. För varje gång jag ska säga något måste jag ropa och skrika om våld och förstörelse. Herrens ord har gjort att jag ständigt utsatts för spe och hån. Men när jag tänker, jag ska inte tänka på honom och inte mer tala i hans namn, då blir det som det brann en eld inom mig, instängd i mitt innersta. Jag försöker stå emot, men jag kan inte. Desmond Tutu, som var ärkebiskop i Sydafrika och som var aktiv i arbetet för apartheids förtryckande regim, att den skulle falla, refererade till denna text från Jeremia när han intervjuades i programmet Min sanning på SVT. Han kände sig kallad av Gud att arbeta för de svartas befrielse, och ständigt så fanns hotet att hamna i fängelse. Och Tutu berättade att det var många gånger som han funderade på att sluta arbeta för kampen och sluta tala mot orättvisorna. Men han berättade att då blev det som en eld som brann i hans bröst. Och jag ber att Gud ska tända en eld i våra bröst för de orättvisor som förstör den värld som Gud älskar. Och jag ber att kyrkan ska våga göra motstånd mot förtryck, även om det skulle kännas som att den då ständigt utsätts för spe och hån. Grekerna, de hånskrattade åt de kristna som sa att Gud blev en av oss. Att Gud uppenbarades som någonting så konkret. En barfota man som man kunde följa. Att Gud blev en människa som mötte vanligt folk. Någon vars blick man kunde möta och vars andedräkt man kunde känna. Det gudomliga uppenbarades i något så vardagligt som en människokropp. Och det är för att Gud kom till världen som vi är kallade att bry oss om den och göra motstånd mot det som går emot våran mänsklighet. De första kristna verkade se motståndet som självklart. Men lika självklart är också vem som betalar priset för deras motstånd. Nämligen de själva. Alltid de själva. När de vägrar tillbe kejsaren så hotas de med dödsstraff. Men de svarar inte med passivitet utan med kraft. Men kraften består inte i att med makt försöka ändra reglerna, utan i att acceptera straffet och vägra tillbe ändå. Och det här gäller deras motstånd på alla punkter. Stefanos lät sig dödas, Paulus lät sig gripas, Maria lät sig bli havande trots vad som kunnat hända, och så litade de på Gud. Jesus var ju rätt tydlig med att makten och i längden också våldets språk inte är hans. Jesus talar självutgivandets och uppoffrandets språk. Det är alltid han själv som offras, alltid han själv. Och vi är kallade att vara både ljus och salt. Men ibland tycks det som att vår vilja att bidra med sälta verkar kunna leda både till det som ger liv och till det som dödar. Viljan att göra motstånd verkar ibland ta vitt skilda uttryck. Det finns kristna, kanske inte jättevanligt i Sverige, men som protesterar utanför abortkliniker. Och så finns det de som hjälper änkan och flyktingen. Och om vi vill påtala felaktigheter kan vi med Jesus som förebild se närmare på vem som betalar priset för motståndet vi gör. Är det vi själva? Då tror jag vi är i gott sällskap av en stor skara vittnen. Du är i gott sällskap av vad som i den kristna historiebeskrivningen beskrivs som martyrer och helgon, om du förbereder dig på att en dag vägra ange din papperslösa granne. Men om vårt motstånd i ord och handling framförallt drabbar någon som redan är i en utsatt position, om det är någon annans liv som offras, då kanske vi är motstånd, men särskilt kristet är det inte. Trots att det är spännande tider att tro på Jesus, när frågan om Guds existens får debatteras i nästan 10 minuter på bästa sändningstid på Aktuellt, när ungdomsbarometern säger att ungdomar förutspår att Jesus kommer trenda 2025, så är alla beräkningar kring hur populärt det är att vara medlem i en kyrka inte det viktigaste. Därför att vi tror att Gud kallar oss till att vara vittnen till hans kärlek, även när det är svårt. När någon behöver att du lyssnar och du ger uppmärksamhet mot deras behov. När du känner att du måste hjälpa en rastlös flykting eller en dement vårdtagare eller kanske en rik finansman som insett att livet inte fanns i pengarna. Och även om de inte direkt skulle visa tacksamhet tillbaka eller om ditt agerande är något som till och med den närmsta familjen ifrågasätter, så kan vi inte ignorera det Gud kallar oss till. Då brinner det som en eld i vårt bröst. Eller som Joel Halldorf skrev i Expressen för några veckor sedan. Jag lever så för att det svarar mot en oändlig törst inom mig. Och jag tänker att törsten är ett tecken på att källan är verklig. Ett av evangeliets stora mysterium är inkarnationen. Att Gud blev människa i Jesus från Nazaret. Den händelsen i historien vände upp och ner på samhället där den första kyrkan fanns. Och det skapade en splittring. En splittring som visade på ett annat sätt att leva. När de kristna försökte följa Jesus väg trots att det gick emot rådande samhällets ideal och regler. Och även nu, i början på ett nytt år, så kallar Gud oss till hans källa. För att få bli uppfyllda av Guds heliga ande. Och få vila, handlingskraft och mod. Till att vara vittnen i en värld som törstar. Amen.
Öppna våra hjärtan och ta emot Herrens välsignelse. Herren välsigna dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa mot dig och visa dig nåd. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig sin frid. I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Amen.